Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång, yes! Där sitter det.
Måste fram på nät, du bara vill landa på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för en sån taggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, det är Sunnanå 2-1.
Åh, jävlar vad gott.
Börjar du alltid dina reportage med den här bullen?
Ja,
det är liksom en
jag tror i varje fall 9 av 10. Mm. Åh, jävlar vad gott.
Ja, men jag tror det är så.
Åh, aldrig äter någon liknande.
Ja,
åh, fy fan vad god den var. Jag har ätit alla sorters bullar. Jag jobbar på Skogaholms bröd och körde brödbil. Och sen jobbar jag på kemtvätt i massa år. Och då körde jag runt så jag dammsög varenda jävla fik och bageri i hela Stockholm. Den här bullen är nog...
Ja, jävla.
Helt underbar, för den har ju fortfarande den här så lite torr. Det ska inte vara torrt, men det ska vara lite deg liksom.
Du, jag har en fråga. Trappornas konung, det första betalkset.
Har du börjat nu?
Nej, ja, kanske. Var det Dennis Videvitt som klippte det?
Vänta, det knastrar av bullen. Så vitt jag kommer ihåg så var det nog det.
Ja.
Men jag tror att det var, eller jag är ganska säker på att det var Dennis, för att Dennis hörde av sig till mig igår och sa att han hade sett det nu. Han är i Asien och halva året. Men när han fick se det här så blev han varm i hjärtat, Dennis. Och han är oftast den som är jäkligt svårflörtad. Det är sällan jag har fått något plus ifrån Dennis.
Mm.
Igår fick jag liksom riktigt kul att se. Jag blev varm i hjärtat, så Dennis Widemyr.
Det betyder att det är liksom det största erkännande man kan få på SVT.
Ja, ja. Han är stenhård alltså.
Ja. Så vi kanske ska börja lite mer officiellt nu då.
Mm. Nu när jag pratar så kommer jag stirra in i den här micken.
Ja, alltså. Ja, det ser lite konstigt ut.
Ni ser inte mig här.
Ja, jag kollar också igenom.
Gör du det?
Ja.
Inte ens när man är i samma studio som Bent Lagergren så får man se honom.
TV-studio har jag aldrig suttit i. Aldrig suttit med i en TV-studio. Jag har inte ens varit nära. Man frågar mig, det senaste... Häromdagen de bad på sina bara knän. Jag skojar inte.
Alltså. Morgonsoffan eller?
Ja.
Ja. Och du bara nej.
Inte en chans.
Upp med, ge dem fingret bara. Säg inte ens.
Jag har varit på SVT i 32 år då.
Ja, jag visste inte ens vad studion låg. Jag visste inte ens vad studion låg. Ja,
Är det sant?
Ja, det är jävligt.
Matte Nyström, alltså, plötsligt skulle han göra en intervju med mig. Så. Och jag tänkte, fan, blir intervjuad av Matte Nyström? Det blir ju inte större, liksom. Fan, så jag höll ju på, jag ska inte säga på att svimma, men det var inte så långt ifrån när jag skulle in där. Han ville göra en intervju och jag sa, men då, jag kände, det går inte. Då tänkte jag, nu blir det en studio. I helvete, alltså aldrig. Så jag lyckades få ner honom till blocket, som vi säger, redigeringsstudion.
Ja, just det. Jag såg den intervjun. Du sitter precis vid. Det ser ut som att du bara har vridit så här din kontorstol så.
Ja, men jag gjorde det också. Vi satt ju där och klippte då när han kom ner. Det kan jag erkänna. Jag lever mig in så jäkla mycket i de historier jag ska berätta, så att jag har inte mått så bra av det på sistone. Aha. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Jag vill att det ska bli så jäkla bra igen. Och jag känner mig dem jag ska berätta för så mycket. Och så blir det alltid lite tidspress och lite. Så sista året här, så jag börjat ta så här milt lugnande. För att komma ner liksom i andningsfas. Jag kan liksom tänka klart när jag ska klippa. Och det blev sånt där litet piller när jag skulle träffa Matte. Så. Kan jag erkänna.
Okej.
Så som jag ser drogad ut, kan man åka dit för dopning i...
Om du ser drogad ut så är det för att du är det.
Men nu inför podden här, nu behöver du inget lugnande.
Nej, det räckte med kaffe och bulle.
Ja, precis. Vi har en lugnande effekt kanske så.
Ja, lite grann så. Mm.
Starkt välkomna till Snett inåt bakåt då. Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Filippi och vänner. Jag heter Emil Eriksson och är en av vännerna. Och idag har vi en gäst med oss. Sveriges kanske mest ljusskygga sportjournalist ska gå i pension, har han sagt i alla fall, efter 33 år på SVT och över 1000 reportage. Just nu ligger ett urval av dem uppe på SVT Play för de som vill. Ingen vet hur han ser ut, men alla vet hur han låter. Bernt Lagergren, välkommen till oss.
Tack så mycket.
Ja, just det, så han låter. Ja, känner igen mig just det.
Jag höll på att säga att det är kul att vara här, men det tycker jag egentligen inte. Och, nej, men det är lite roligt är det, men egentligen så det känns som att det här ska handla om mig. Mm. Och då blir jag genast lite så här avig.
Mm.
Gillar inte det riktigt.
Berätta om din anställningsintervju på SVT.
Direkt?
Ja.
Det var en jobbig fråga direkt. Nej, det är ganska rolig. Hur mycket tid har vi på oss?
Hur mycket du vill.
Är det så? Men du kommer klippa ner det sen. Alltså. Jag gillar inte när någon klipper i vad jag försöker berätta.
Okay.
Men kanske ni har hört. Det var Per Yng, vår före detta sportchef. Han skrev det. Den här omdömen som handlade om mig i samband med att Bernts berättelse ska sjösättas här. Och att jag nu ska sluta jobba. Så var det några citat av Albert Svanberg, Per Yng och Jakob Hård. Då sa Per Yng att det brinner någon slags berättareld hos Bernt Lagergren. Men gnåde den redaktör som klippte ner någonting i hans reportage. Det var ungefär som så. Och då började man inse att jag kanske inte har varit så lätt att ha att göra med. När det gäller det, det är så känsligt för mig det där när någon... Det är som att säga till en konstnär som ska hänga sin tavla på ett galleri. Och så säger galleristen att... din tavla fick inte riktigt plats här, men vi kapade en liten bit på det. Det är okej, va? Det kanske var en fånig jämförelse, men det är så jag känt lite grann. Det finns ju en mening varför jag har berättat en historia. Det ska ju finnas en början och ett slut. Annars är det ju ingen riktig historia.
När hände det senast att någon klippte ner ett reportage? Det är många år sedan, eller?
Ja, alltså vad jag minns... Ja, minnet är lite sviktande, men ja, vissa grejer kommer jag ihåg. Och det egentligen har det bara hänt en gång. Sen har inte någon gjort det efter det. Jag tror inte jag vill säga vem det var som var redaktör som bestämde att det ska klippas ner.
Men den och personen är inte redaktör längre.
Ligger på Skogskyrkogården.
Snudd. Nej, men det var ett reportage om en draghundsförare som heter Egil Ellis. Han hade bokstavligen 99 hundar. Och jag älskar ju hundar. Alltså, jag drömmer om hundar varje natt. Jag överdriver inte. Varje natt finns en hund med. Och jag hade hund förut. Jag älskar hundar överallt på jorden. Jag höll på att säga mer än människa. Nej, men jag älskar hundar. Den här Egil Ellis, han skulle tävla i VM för draghundar. Då, hade jäkligt bra hundspann. Och vi hälsade på, jag och fotografer Kjell Treutiger var där och hälsade på. Och, sen, och då slutade det här med att på eftermiddagen solen gick ner. Så jag kommer inte ihåg hur vi lyckades hålla alla hundarna, men Egel då, hundföraren, han gick upp på en sån här snöhöll kulle och jäkligt vackert vinterväder, och så släppte vi alla hundarna och de springer efter honom upp på den här kullen och hoppar och leker, och det var en sån här slupig som mamma drömmer om. Det var en våt dröm alltså. Och sen skulle det här sändas, och någon jäkla anledning så var det ett Sportnytt. Jag begriper inte det än idag hur det kunde gå ett Sportnytt. För jag brukar inte göra sån typ av reportage, brukar inte sändas i Sportnytt. Och det var säkert ganska långt. Men jag hade, ja, det blev så att det skulle sändas där. Och sen när jag kom hem och kollade på kvällen så hade de kapat reportaget från slutet. Och jag undrar, jag började tvila på idag, än idag, om det var någon som hade sett det innan liksom. Eller hur det var möjligt. Så okänsligt. Så att jag blev fullkomligt vansinnig alltså. Jag vet inte exakt vad som hände, men det, efter det har det inte hänt att någon har klippt ner några reportage.
Så den där slutbilden som du var så nöjd över, den har aldrig sänts då, eller?
Nej.
Nej.
Man tittar på den idag, kanske den inte var så fantastisk. Jag kanske har förstorat upp det här för mig själv. Det kanske är en ganska platt bild. Kanske inte var så jävla mycket solnivån.
Hundarna var inte så jävla glada.
Ja, men de var 99 i alla fall. Det ljuger inte. Man ska inte låta fakta förstöra en bra historia.
Du kanske kommer klippa slutet själv också då.
Ja, även nu när vi återpubliceras. Nu är vi redan inne där.
Det var ett långt svar på frågan hur det gick till när du... din anställningsintervju på SVT.
Var det frågan?
Ja, jag tänkte också det. Ännu inte fått svar på det.
Varför börja prata om något annat för?
Minns du det? Hur det gick till?
Ja, jag minns det som det var igår.
Är det så?
Ja. Ja, det var det jag sa. Lång historia kort. Det går liksom inte att berätta den kort. Det kräver liksom... Har ni hört talas om Bantu Time? Ja, du har gjort det.
Ja, jag har talat om det.
Ja, vad är det för någonting?
Har jag en bra historia så vill jag att den ska få det utrymme som den kräver. Sen får det vara långt eller kort. Men alltså, får jag inte berätta en historia som den verkligen är, utan jag måste ha en tidsgräns på mig, så det blir inte bra. Jag vill inte säga att jag är någon skräckinjagande person. Men jag kan nog vara rätt, kanske lite obehaglig. Så här, om det är någon som inte gör som jag, lite som jag vill. Det har jag hört. Alltså, jag har märkt att det blir lite så här... Folk blir lite så här oroliga, lite rädda när jag kommer. Och om det kommer in någon när jag sitter och klipper reportage. De ser ganska rädda ut och vänder ganska fort. Men jag har fortfarande ingen svar på frågan.
Nej, men vi jobbar på här.
Du har liksom en... Du får lämna in ett reportage som är längre än den här... Det finns någon gräns där på 6 minuter eller, som är en vanlig reporter måste förhålla sig till. Men du får helt enkelt överskrida den om du...
Ja, jag hittade ett reportage när vi har gått igenom den så här gamla. Det är rätt många reportage. Men jag har sett att det har funnits Sportnytt reportage som har varit närmare 6 minuter.
Okej, det är halva programmet.
Nej, det är mer än halva.
Och få klämma in lite basketresultat och någon snabb sån
bild. Men sportspel, men det har hänt att jag har fått fria tyglar vad det gäller längd och vad jag vill berätta. Och jag är otroligt bortskämd alltså. Och lycklig och jäkligt ödmjuk inför att det har blivit så. Det har hänt att de har sagt så här, gör vad du håller för. Det börjar bli så mer och mer. Och ibland har de sagt, då har jag känt, jag har någon sån här i mig att det ska bli, för att det ska bli en riktigt bra historia, då ska den vara minst 4-5 minuter. Och ibland har jag känt att jag har möjlighet att göra 6-7, men känt att jag håller inte för det här. Utan då har jag liksom själv gjort kanske 3:30 eller 4 minuter, för då blir det bättre.
Men du har aldrig känt så här någon gång att du har liksom velat stämma av hur som oinskränkt din makt är och bara maxa att det gjort 8 liksom, och lämnat in den och sen sett lite skräckinjagen ut bara för att se om det funkar liksom.
Nej, sån är inte jag. Men åter till frågan. Vi kan inte lämna den som en sån cliffhanger.
87 kommer du in.
Jo, men allvarligt.
Okay,
lyssnarna får inte reda på hur det gick till. De kommer sitta kvar för att veta, för det är en bra story. Sitt kvar och lyssna.
Jag tänkte på, du valde journalist som yrke. Vad sa dina föräldrar då? För du kommer ju från en helt annan bakgrund. Då hade inga journalister i släkten.
Jurister och någon ingenjör. Men flest jurister var rakt nedstigande led. Fem generationer någonting som alla var jurister, domare. Och alla har hetat Bernt Lagergren i stort sett. Utom farsan som heter Bo.
Tvärt emot jämfört med min släkt. Det är ingen som heter Bernt där. Och ingen som blev jurist heller.
Bernt är ingen som heter längre. Om inte de som redan lever och försvinner snart. Ja, det är inga, jag har aldrig sett någon som döps till Bernt.
Nej, det är nog inte så.
Men det kommer ju, det där går ju i vågor.
Nej, inte Bernt.
Men juristfamilj, uppvuxen på Östermalm och så, det låter som en så här traditionell borgerlig miljö. Vad händer då om man bestämmer sig för att bli sportjournalist? Blir man svarta fåret i släkten då, eller?
Jag blev nog lite det. Min farsa, han var ju en fin man, men fullständigt ointresserad av idrott. Alltså på riktigt ointresserad. Han kunde absolut ingenting. Han visste inte, jag tror det var så illa att han inte visste om Borg spelade tennis eller om han åkte ut för eller om Stenmark eller hur det nu var.
Ja, det är nästan imponerande att lyckas undvika.
Ja, jag överdrev lite men det var på den nivån i alla fall. Han såg inte en match jag spelade. Alltså han bevistade aldrig en idrottstävling eller. Jag lirade tusentals matcher i alla sporter. Han var aldrig där liksom.
Var det en sorg för dig eller?
Ja, det var det. Såklart, fruktansvärt. Men morsan var ju tvärtom då, jäkligt intresserad. Så hon var ju där ibland då.
Vad jobbade hon med då?
Hon jobbade i affär och hon var fotomodell också. På äldre dagar. Och mannekäng. Men sen var hon ju hemma. På den tiden var ju ofta mammor hemma så. Som började nog jobba först när jag var lite äldre. Hon var ju intresserad av idrott. Det kan vara bra med morsa. Det var bra med morsa också. Mm. Såklart. Så det blev lite tvärtom där. På något sätt som det traditionellt brukar vara.
Men hur kunde det låta då när du hade börjat på TV-spotten och åkte hem på en söndagsmiddag på Östermalm?
Han såg inte ett reportage jag gjorde heller.
Han visste inte ens att du jobbade som sportjournalist.
Jo, han visste att jag jobbade på TV. Jag vet inte fan, man tyckte det var kul. Liksom. Han var nog rätt besviken att jag inte levde upp till traditionen i Lagergren. Att där blir man jurist och domare.
Men jag sa aldrig någonting.
Mellan raderna sa han ju det. För jag pratade om en massa yrken. Jag ville bli gympalärare, liksom. Gå på GH. Och det var hans kommentar. Liksom, ska du stå i en svettig gympahall och, när du blir äldre och stå hopp, 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 hopp. Det var sådär, han så förlöjligade alla yrkesval man funderade på. Så det var liksom givet att jag började läsa juridik då liksom, ändå.
Hann du konfrontera honom med det någon gång? Eller att,
jo, att det hade jag nog. Liksom? Ja, det blev nog så att vi snackade lite om. Men han var svår att snacka med på det sättet. Han kunde ställa 20 frågor, men han lyssnade inte riktigt på svaren.
Okay.
Han var inte journalist på det sättet. Men han var duktig jurist liksom.
Men det låter inte heller som en genomtänkt medveten revolt sådär.
Lite grann var det nog så. De gener jag fått har nog kommit från min mammas sida. Där fanns det en del lite mer äventyrliga människor. Lite mer utåtriktade och lite mer fart i, man säger. Idrottsintresset fanns där på den sidan.
Vem lärde dig göra de berättande långa reportagen då?
Det fanns ju de som var bra på att berätta historier i tv, filmade berättelser. Många var duktiga. Janne Svanlund och Göran Zachrisson framför allt. Sen kom ju Jens Lind lite före mig, några månader. Och han lärde sig ju fort. Det gjorde inte jag, kan jag säga. Men det var att komma till TV-sporten som det hette på den tiden, det var ju stort i sig. Det var ju overkligt. Och sen ge sig ut och berätta händelser och möta personer och göra ett reportage av det. Det var ju så jäkla stort som jag hade sån respekt för det. Det var som att ge sig ut på en filminspelning liksom, utan att ha någon utbildning. Man fick ingen utbildning hur man skulle göra. Det var bara att börja göra reportage i kanske lite mindre i början och så här. Och de blev inte bra. Och jag var inte så här fylld av självförtroende på det området, kan man säga, verkligen. Så jag hade jäkligt tufft alltså första åren.
Hur var de första reportagerna?
Jag har svårt att blicka tillbaka och tänka på dem ens.
Är de så jävla dåliga?
Ja, jag har sett några så här. De är inte bra. Så det, det var många redigerare då, som, de som klipper, som räddade mig.
Tänkte du någon gång då att jag skiter här, jag går tillbaka till bladet?
Tanken slog mig flera gånger. Jag tänkte nog, men jag är ganska envis. Så att jag tänkte, jag ska ta mig fan inte ge upp det här nu så lätt. Ett exempel, första, jag tyckte att jag var ganska bra på att hitta historier. Och sen lyckades jag få tag i, återigen för att göra en lång historia kort, så lyckades jag, när Slamin fick kontakter i Ryssland, Sovjetunionen som det hette på den tiden, och fick tillgång eller möjlighet att träffa CSKA och Viktor Tichonov och hela den för detta superfemman. Det var genom en hockeyjournalist i Sverige som heter Werner Persson. Han lever inte längre tyvärr, men han hade kontakten och jag fick jobba genom honom och lyckas med, jag skrev och tjata, och så plötsligt blev vi inbjudna. Och det var liksom första tv-teamet från dåtidens väst som fick komma in i deras träningsanläggning och träffa alla. Och där var vi en vecka och levde med den här, vi hängde med de här superfemman liksom, Fetisov och Larionov allihopa. Det var mäktigt, det var så stort så att det var...
Ni bodde inte med dem också eller?
Nej, inte bodde, vi bodde på ett hotell som hette Peking.
Logiskt.
Ja, riktigt läskigt hotell. Det fanns ingen mat på den tiden i Moskva. Man var glad och det fanns kaviar, så man fick kaviar, mackor med toast och sen champagne. Det var det vi levde på i en vecka. Så det funkar.
Det var okej ändå.
Ja. Men det var så på den tiden i Moskva, det var ju när vi kom dit, så Kjell Treutiger, en fantastisk fotograf, men han var lite så här disträ ibland, och så han, det fanns inga taxi heller på den tiden, så vi tog en svart taxi. Vi hade en tolk som hette Viktor. Han var citattolk, förmodligen KGB. Uh-huh. Garanterat KGB. Men han fixade någon svart taxi, så vi åkte svart taxi in till det hotell Peking då. Och Kjelle, han glömmer sin väska med alla värdesaker. Plånbok och flygbiljetter, rubbet. Alltså glömmer han i svart taxin av någon jävla anledning. Alltså. Uh-huh. Helt obegripligt. Och sen när han kommer på det, så då har han stuck den här svarttaxin. Men Viktor, våran tolk, han såg helt oberörd. Så han ringer två telefonsamtal. Sen tar det en kvart. Vi sitter och väntar och Kjelle var väl lite stressad. Han blev inte så stressad så ofta, men då var han stressad. Och sen efter en kvart, då kommer den där svarttaxin inkörande. Ställs framför hotellet. Han går ut och så väskan är kvar. Det fattades $200 tror jag. Men det visar vilken koll de hade på alla som kom dit på den tiden. Mm. Att få tag i en svart taxi i Moskva liksom, bara på två telefonsamtal. Mm.
Utan mobiltelefoner.
Ja, det fanns ju inte det på den tiden.
Avslöjade också att den där tolken Viktor faktiskt var KGB också.
Jag märkte att han kunde flytande svenska förmodligen. Mm. Det var ett tillfälle där jag sa någonting på lite slang så här svenska, och så plötsligt ser jag att han reagerade. Så han liksom nickade till och fattade vad jag sa, märkte jag plötsligt. Då var det lite så här iskall. Uh-huh. Det var ganska obehagligt. Jag kan inte berätta vissa historier, men det hände vissa saker som gjorde att det kändes lite obehagligt.
Uh-huh. Någonting
just det, att man inte kunde... Nej, de historierna går inte att berätta.
Är det så? Varför inte?
Nej, uh-huh. De preskriberade.
Uh-huh. Hur var det då? Att hänga med superfemman? Var de schyssta?
Jag tror det är först de otroligt trevliga var de. Larionov framförallt, honom hade lite kontakt med efteråt också. Och Fetisov, han var ju, eller Fetisov, han var den enda i Moskva, så vitt vi hörde, som hade en Mercedes. Men det var som en gammal ragga Mercedes, alltså det var ju hål i ljuddämparen. Men han hade i alla fall en Merca, och det var liksom otrolig status då. Så vi stod där, hängde vid hans Merca och snackade, och ja, vi var verkligen inne i det. Men det är kanske ännu mer idag som man... När man tittar tillbaka, när jag tittar tillbaka, och att man faktiskt har varit med om det här. Det är helt otroligt egentligen. Och de här bilderna, vi är inne i omklädningsrummet och Larionov står utan en tråd på kroppen och torkar som en handduk. Och, så vi var liksom inne i omklädningsrummet och så hängde och snackade med dem. Och i träningshallen, och vi var och fik med dem, eller vad man drack kaffe, det var inte fik på den tiden så, men...
När du kom hem med det här materialet då, på SVT, det var Kjell Andersson, Eld och Lågor då, mötte dig i huvudentrén till och med och sådär, klappade om dig.
Nej, inte vad jag minns, men det är möjligt att han gjorde, men det var mer att vi gick rakt ner i gruvan och så satt vi där och klippte ihop det här. Och det blev 20 minuter, vilket var jäkligt långt att klippa på den tiden. Men vi satt där och klippte, jag och Dennis Widemyr.
Var det något slags genombrott också då på SVT eller? För dig?
Nej, inte den filmen. Den liksom, jag har fummat, den sändes bara i någon paus i någon hockeyturnering vi sände. Den sändes aldrig någon annanstans. Mm. Men jag kommer ihåg att jag satt på läktaren på Hovet då. Och då kom Thomas Malmqvist som var sportchef på Expressen. Och han gjorde liksom tummen upp och sa, han var ju hockeyfreak. Han kunde mycket om hockey. Och han sa, jäkligt bra reportage från Moskva. Och det var ju kul att höra då. Men det var inte det reportage på långa vägar som gjorde att jag skulle liksom söka mig mot reportageverksamhet på tv. Jag åker snusarna in och ut.
Ja, verkligen. Det är LD, inte sponsrade här. Och sen är det ettan lös. Du syns både vanligt snus och
ovanligt. Ja, jag kör
ettan lös.
Ja, för att när jag jobbar eller redigerar eller sådär, då har jag snus konstant inne.
Ja, det är samma här.
Och ibland så får jag lura mig själv, så jag tar ibland sen nikotinfri bara för att ha något under läppen. Ja. För jag kör ettan hela tiden, då blir det liksom brännsår.
Ja. Vi ändå, jag tror att när Holmgren var här, då hade han 3 doser med sig. Det är rekordet.
Ja, jag har 3. En är utanför. Ja, okay.
Han kallas för trappornas konung.
Jag springer trappor, mål. Då har väl de hittat på att jag ska ha dem den här dagen.
Varför springer du trappor?
Jävla roligt! Vi är så jävla glad. Ja, men det är så jävla glad.
Trappornas konung.
Trappornas konung, ja.
Ett av de reportagen du har återvänt till nu och förnyat lite, kan man säga.
Ja, jag har återvänt och mött honom igen. Jag har tänkt göra det länge, flera gånger, men det har inte blivit av bara, helt enkelt. Och nu såg jag det perfekta tillfället att träffa honom och Djurgården Hockey och det här, hela den historien, vad det betyder. Så jag tyckte det var perfekt att göra det nu.
Ska vi kort bara säga vad det är då? Det är alltså en Djurgården-supporter då som har
måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
När det blir mål så springer han i trapporna upp och ner. Och
förr i tiden
gjorde han det när han var lite starkare. Och sen så har han fått någon typ av anställning på Djurgården Hockey.
Med lönebidrag, arbetsförmedlingen. Ja. Så Djurgården betalar en del och arbetsförmedlingen den stora delen.
Just det.
Men det reportaget blev och är så viktigt för mig. Det är ett sätt att se vad lite egentligen som behövs, att man kan hjälpa varandra, och den här gången genom idrotten. Och en kille som Uffe, han har haft ganska tufft och skulle haft det jäkligt tufft i livet, kan man lätt räkna ut. Han har svårt att fixa saker som betalar räkningar och han kan inte skriva sms. Och i och med att Djurgården Hockey tog på något sätt litet ansvar, han var välkommen in och han blev en i gänget liksom, och han blev sedd. Han fick en uppgift, så nu är han så kallad materialare och har hand om tejperna till klubborna. Och han är på alla träningar, han säger själv nu i reportaget att fan, jag måste vara här i tid, alltså, annars går det till helvete.
Mm. Ja, han är otroligt charmig.
Vad brukar du göra?
Ja. Plocka upp tejp, rullar och skit som det sitter plast på. Gjorde jag igår. När de var på klubben. Gjorde jag igår. Måste ju se till att jag är i tid, annars går allt åt helvete. Nej, men det är ju så. Jag menar, är det en samling ni så måste jag ju se till att jag är här innan också helst.
Ja, han är lite butter och lite så här, han är väldigt tydlig vad han tycker. Ja, så han är en del av Djurgården Hockey, och för honom har det varit, många säger att han har haft, man vet inte var han har hamnat. Mm. Han har inte så många släktingar som bryr sig om honom, eller inte någon egentligen. Och han har ju fått 2 goda vänner, framförallt i Lasse Falk och Challe Berglund.
Ja, han och Lasse Falk har ju en väldigt fin relation. Det kommer fram i, sitter och tippar tillsammans.
Och fika varje morgon i stort sett.
Och morgonen efter matchen sitter han alldeles säkert där på kaféet med Lasse Falk.
Färjestad Malmö då, vad säger du där, Uffe?
Ja, det är svårtippat.
Jag blev också lite tagen av det faktiskt. För Lasse Falk, mediebilden av Lasse Falk är att han fick ju smeknamn Butta Molnet och att han var lite sådär vresig av sig. Lite Victor Tichono-typ så kanske. Ja. Jag har träffat Lasse och den bilden stämmer ju inte alls. Och ser man ditt reportage här så ser man ju verkligen att det inte stämmer. Tycker jag vi kan klippa in lite ljud från det reportaget. Mm. Sen ska vi också lyssna på, jag tyckte att det var jäkligt kul när Lasse Falk pratade om en biståndshandläggare. Och menade på att det är inte bara trappornas konung här, Uffe, som behöver hjälp. Det behöver alla människor när man möter en sån.
Vad känner du själv att du har gjort för Uffe?
På det mänskliga planet att jag hjälpt honom, men han är svårt att gå. Burit hem tunga saker, hjälpt honom med husläkaren. Och biståndsanläggare, det behöver ju nästan alla människor hjälp med. Och få stöd med när man ska diskutera.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Betyder med dem såna saker.
Det var en bra passning tycker jag.
När man ser då att, återigen, vad lite som behövs för att man kan hjälpa någon annan i samhället idag. Nu Uffe har ju blivit liksom, inte bara trappornas kung, han är liksom kungen av alla supporter. Han har kommit så högt man någonsin kan som supporter. Han är liksom inne i laget nu, han är en i laget.
Ja, det är väldigt fint.
Och det reportaget då, 94, när jag som fick idén, jag hade sett Uffe på läktaren. Jag har ju gått på i princip alla Djurgårdsmatcher som har spelats.
Ja, du kan komma ut som Djurgårdssupporter nu när du går i pension.
När ståplats tog man, då var ju Uffe alltid där. Så jag har sett honom sen jag var lite. Så jag fick idén när jag började jobba på TV-sport. Fan, det skulle vara kul att göra någon sån här, våga göra ett reportage som handlar om något lite annat.
Ja.
Vi hade sån här reportagemöter, feature-möter kallades det. Så jag berättade den här idén jag hade. Jag tänkte, jag kläcker idén för att se vad de säger. Och Björn Fagerlind då, som är väldigt tillåtande och otroligt bra chef. Han var min chef då många, många år. Han höll i det här mötet, så han tittade på mig lite så här. Ja, Bernt, det där lät ju lite annorlunda. Så, kör, testa Bernt, gör det här reportage, får vi se här. Alltså, mötet garvade lite så här. Och så gjorde jag reportage, sen blev det ju det ganska omtyckt. Många som minns det, jag vet Johan Ejeborg, en reporter hos oss, han har fastnat för det där reportaget. Han har sett det, alltså, jag överdriver inte, 600 gånger. Mm. Han säger det själv också, han kan varenda replik, han kan vara alltså, allt i hela reportaget, exakt. Och han blev ju överlycklig nu alltså. Så han jublade när han hörde att jag skulle träffa Uffe igen. Liksom. Aha,
vänta till 30 år så.
Ja, ja.
Men, och sen har det väl också, visst är det så att Djurgården innan varje säsong visade reportaget för spelarna också.
Ja.
För att visa på något sätt. Men den som
det är honom vi spelar för bland annat.
Ja, men precis.
Det har blivit en tradition i Djurgården Hockey att man lirar reportaget på tvn. Eller spelar upp det. För hela truppen som är samlad inför säsongen. Och det har blivit otroligt uppskattat. Så Kalle Berglund, han ringde efter en massa år och sa att det hade blivit förstört det här bandet de hade. Det var VHS på den tiden. Okay. Så han bad om en DVD-kopia då. Mm. Så jag fixade det åt honom. Och så har det fortsatt det där år efter år efter år. Även på Uffes födelsedag. Då sitter de och spelar det här reportaget. Och han sitter längst fram och så hela laget bakom. Hela truppen bakom. Och det där är ju kul för Uffe liksom.
Ja.
Och även för klubben.
Bland de här reportagen som du återpublicerar nu kan man säga, eller som SVT Play återpublicerar, så minns jag att du också träffade Claes Ingesson, inte så där långt innan han gick bort.
Ja, det var, det drabbade mig hårt alltså. Jag har inte träffat honom så mycket innan, några gånger så har man gjort någon intervju bara, men jag fick förmånen att få träffa honom och göra ett längre reportage på honom, eller vara med honom. Han ville berätta, och han var tränare i Elfsborg då, så vi var med honom. Vi började med att vi åkte hem, jag och fotografen Leffe Johansson, som inte heller finns med oss idag, som var också en jättebra, eller han var en jättebra vän till mig, otroligt duktig fotograf. Och det var, jag ville jobba med honom under det här reportaget, för Leffe var en sån här som helt fantastisk att ha med sig när det var svåra reportage, eller var lika när jag träffade Björn Hellqvist som har fått Parkinson, då var det Leffe som var med. Så vi, men hur som helst så var vi tillsammans med Claes Ingesson en dag, drygt har jag för mig det var, och vi satt hemma där i Ödeshög, och han bjöd hem oss, och vi har liksom inga problem. Han pratade så jäkla vänligt med oss, och han bjöd in oss. Vi satt i köket och liksom älggrytan puttrade på spisen, och han berättade liksom hur livet var just då. Det var ju tufft för honom.
Det du har gått igenom och går igenom, hur tror du att det påverkar spelarna?
Jag hoppas inte det påverkar spelarna, men jag tror indirekt att det gör det. Nu när jag ramlade och slog mig och bröt benet och grejer, så blir det naturligtvis en jävla tråkig situation. Och det är väl den som jag är mest nervös för, att jag ska påverka laget när inte jag mår bra. Så att säga. Jag tror inte liksom själva cancern och det här, att jag har cancer så att säga. Just nu har jag ju ingen cancer, men han är ju där ändå. Det är ju en obotlig sjukdom jag har. Men det är klart att de tänkte nog typ på att i början, tror jag, mer än vad de gör nu.
Jag tänkte tvärtom. Alltså, i positiv bemärkelse, att de kanske stärks av det du går igenom.
Ja, det hoppas jag ju. Om inte annars, när det är jävligt tungt för dem och de känner att det är fan att man ska gå till träningen igen, då hoppas man ju att kan Claes vara där, så då borde ju fan inte jag kunna vara där liksom.
Sen så åkte med hans bil ner till träningen, eller var match. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte, men han var ju, han levde sig in i matchen precis som ingenting hade hänt. Han var ju vinnarskalle.
Men Kev! Lugn nu. Kare. Få oss att lugna ner oss nu lite. Johan. Låt de där två anfallarna jobba som fan ibland. Och ibland kan vi hålla bollen bara för att de ska få jobba, de där anfallarna. Hos av den här jävla matchen nu.
Och vi fick... Vi var med honom under matchen och efter och så vidare. Och sen skildes vi. Och... Fick en kram och ja, sen så klippte jag reportaget och så sändes reportaget, och sen i alla gånger jag gör ett reportage blir jag så här uppfylld av det, och det är så viktigt liksom, den jag ska berätta om, att ska tycka att det är okej. Så jag hör ofta av mig om inte de hör av sig, så jag skrev, han hörde inte av sig, jag skrev till Claes Ingesson då. Och såg du reportaget, vad tyckte du om det så här? Och så fick jag ett svar, jag sparat i telefonen fortfarande. Han skrev så här att någonting att jag gillar inte att se mig själv. Jag har inte sett det tyvärr, Bernt. Men jag tror inte jag behöver titta på reportaget. För det kändes, det var en bra, vi hade ett bra snack. Jag kände att det funkade bra så här. Och jag gillar att träffa er. Och så jag behöver inte titta på det. Men det var kul att träffas. Och sen hälsningar Claes. Och sen så gick det någon månad och jag skrev tillbaka, ja, fint svar, tack Claes, här, det värmer. Och sen sändes reportage, sen tog det bara någon månad. Så fick jag reda på att han inte levde längre. Där sitter jag, jag blir lite rörd när jag tänker på det, eller lite rörd, det var tufft. Mm. Men ändå kände jag inte honom på det sättet.
Jag minns det där reportaget, man får se hur han ska komma in i bilen och ja, han håller på så den här långa vägen han åker och ja.
Han pendlar varje dag liksom.
Ja, jag kommer ihåg, fan, bara liksom det.
Han hade ju 10-12 mil att åka varenda dag.
Och så med en kropp som håller på att gå sönder. Och,
han kunde inte gå knappt då. Nej. Han satt ju i rullstol.
Troligt.
Och hans inlevelse under matchen var också så här helt fascinerande. Han var ju helt inne i matchen alltså. Och snacka med spelarna och visa och höll på där. Det var starkt.
Har du varit nära att ge upp någon gång?
Ja, det har man. Det är väl många gånger man kanske funderar på att fan, jag orkar inte med det här. Jag orkar inte kämpa med det. Men sen kommer det till att jag har ju familj, fru och barn och allt det här. Och vad fan vet jag om vad som ska hända efter att vi dör. Jag vet inte vad det blir för något. Det här vet jag ju vad det är för något och det här vill jag ju vara med om.
Bra! Fan vad fint. Jävla pers varje gång. If you give this man a ride, sweet memories abide. Follow on the road, yeah.
Motorblocket är ju en utblick i motorvärlden. Väldigt sällan är det det. Och så är det framförallt en frågesport då, där man varje vecka har möjlighet att vinna en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipssamling som Marcus på vägar som vi inte kan berätta har fått tag då på den här fina slipssamlingen.
Vi har ju också precis fått reda på att vi har stulit namnet Motorblocket.
Ja, då är det alltså så här att Bernt berättar för oss att två stycken anställda på T-sporten, förr i tiden kan vi säga, kallade sig för Motorblocket.
Som en duo, som ett slags bandnamn, ja. De två då tillsammans när de kom.
Jag var inhoppare.
Ja, Bernt kunde liksom vikariera där då. Så de kunde gå runt och säga så här: det är vi som är Motorblocket.
Det är vi som är Motorblocket.
Ja, så kunde de säga. Och då är frågan helt enkelt, vilka två SVT-anställda är det? Var det?
Tidigare kollegor till Bernt Lag.
Ja, så kan vi säga. Är det en bra fråga, Marcus? Eller?
Ja, det tycker jag. Tycker du att det är en bra fråga?
Ja, den är svår.
Ja, det är den.
Den som klarar det är ganska skicklig.
Ja, men vi har jävligt begåvade lyssnare, ska du veta. Vet du rätt svar, då skriver du det till oss under våra avsnittsbilder på Instagram eller Twitter. Eller också mejlar du till Martin på huvudkontoret. Då är det podcast@idrottsgalan.se. Och så önskar vi dig stort lycka till då.
Lycka till.
Du med, Bert.
Tack.
Vet du vad som hände den 27 januari, Christian?
Idrottsgalan, galan,
ja. Yep. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju Globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år?
Det är ju alla häftiga idrottare är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl. Ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med klorallergin. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga om förra gången snackade lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll.
Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse.
Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de trollband mig i somras på ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna.
27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha en biljett till Idrottsgalan? Tror du? Hur hade du gjort?
Jag har tagit fram internet och googlat jag vill till Idrottsgalan den 27 januari nästa år.
Ja, så hade man gjort. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottsgalan.se, eller så tar man genvägen då, alltså idrottsgalan.se/biljetter, då är det där direkt, va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret, inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina då kontaktar du. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sina anställda eller något sånt där. Då är ju Idrottsgalan galan perfekt. Så att vi,
då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skåne.
Ja, kan man göra. Så att, ses där då, förhoppningsvis.
Ja, bis später som man säger i Tyskland.
Tjus! Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen. Prispallen.se är ju alltså en app och en, vadå Marcus?
En sajt.
En desktopmiljö, ja precis. Ja. Där alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap då finns uppradade. Varje vecka väljer vi en ur den här skaran av idrottare och så kallar vi det för veckans mästare. Den här veckan har vi valt Anna-Karin Ahlqvist och Ingela Lundbäck då, alltså, som tagit ett EM-silver i bordtennis parasport, är det då lagklass 4-5.
Anna-Karin Ahlqvist har jag gjort reportage på flera gånger.
Har du det?
Ja, hon är otroligt trevlig och glad.
Uh-huh.
Hon har egentligen bara ett fel. Hon skrattar för mycket.
Okay.
Så det är ganska omöjligt att göra en intervju med henne utan att... Ibland tror jag att hon har någon sån här tics.
Uh-huh.
Om jag ska vara elak. Hon skrattar hysteriskt.
Okay.
Det finns, alltså, ni kan leta upp ett reportage som Pelle Nyström gjorde, det senaste med Anna-Karin Ahlqvist. Hon skrattar sig igenom hela reportaget.
Det låter ju härligt.
Ja, det är härligt första gången. Men jag har gjort 3-4 reportage tillsammans med Anna-Karin Ahlqvist.
Den skrattande bordtennisspelaren.
Ja, den gladaste människa jag har träffat. Utan konkurrens.
Det hör ni. Mm. Likväl, stort grattis till Anna-Karin Ahlqvist och Ingela Lundbäck då. EM-silver.
Tack.
Tack.
Det måste någon gång ha väckts någon diskussion eller tanke som redaktör på SVT. Fan, är det här sport egentligen? Så? Har du fått en fråga någon gång? Fan Bente, är det här sport?
Ja. Ibland har jag fått kämpa för att få till en idrottslig vinkel. För att jag har blivit så fascinerad av den historia jag vill berätta. Så då har jag liksom, jag kan erkänna, jag har krystat fram någon idrottsvinkel.
Vadå för något? Vadå?
Alltså det kan finns... vi ta en bild där du står här med en innebandyklubba också? Kan vi inte bara göra det? Annars går det inte.
Lite grann så, nästan lite åt det hållet i alla fall. Många reportage har egentligen inte handlat om idrott egentligen. Fast jag har fått in någon, det var mer cirkus jag gjorde det här. Två personer, de var så jäkla osannolika. Alltså det var såna här personer som man tänker, finns då? Jag hade hört talas och läst också återigen en notis. Jag tror en liten tidning, Västerås-tidning, en liten notis om Dirty Dennis och Lazy Joe som kör motorcykel i en sån här tunna, gigantisk trätunna upp på väggarna, lodrätta väggar. Och då kommer jag ihåg, då kämpar jag. Så här, hur fan ska jag presentera det här på reportagemöte på jobbet? Så jag hade tur, för de här killarna såg inte ut som några idrottsmän. Så långt ifrån man kan komma. Alltså det var helt osannolika figurer. Det är helt, alltså de är, vilka snubbar. Alltså det var helt underbart. Alltså jag träffar de här då. Men på det här reportagemötet så... Då hade jag tagit reda på, jag tar reda på jäkligt mycket, men då visade sig att de hade faktiskt tävlat i motocross på rätt hög nivå. Framförallt den ena, han hade kört någon, varit med i SM i motocross och kört någon VM-deltävling till och med. Så jag bara tänkte, yes, där har vi det.
Mm.
Och det här är ju jäkligt jobbigt att köra på väggarna så här. Men det är en cirkus, det är en show.
Alltså de är helt gränslösa, de ser ut som hårdrockare liksom. Ja. Så kör de bara överkropp på 90 år gamla motorcyklar då, runt i liksom en stor träcylinder då.
Ja, som skakar. Och de bygger den själva, den här tunnan också, som entusiaster.
Och i det...
Jag har gärna en sån här sportjournalist på plats just den dagen.
Nej, det var ganska
ensamma. Slå
den mixad zon. Ja. Ja, men, och ett vi har tillfället under... din reportage så har de satt liksom ett hårdrocksband mitt i tunnan som spelar musik och livemusik. Ja. Och så står det en massa folk liksom uppe på, utanför kanterna, och så kör den ena snubben rakt in i en av kamerorna som jag antar att ni har riggat upp då.
Ja, eller om det, men han, det går åt helvete där.
Ja, han har på att slå ihjäl sig.
Ja, men han kör rakt upp i den här, det var en liten skyddstråd så här, eller en stålvajer.
Ja.
Han dammar ju rakt, han tappar ju kontrollen fullständigt.
För de körde också utan att hålla i händerna och satt liksom och hullvarade i handen
samtidigt. Och det höll på att gå riktigt åt käpprätt åt helvete. Alltså. Ja. Men han fixar, så han hänger där uppe och sen lyckas han ta sig ut bak. Så kommer han in genom dörren där nere plötsligt och alla bara skriker och liksom hänför sig liksom. Jag vet, kanske trodde att det ingick liksom
i showen.
Ja.
Man måste gå väldigt mycket på känsla, precis som en dans eller någonting. Man måste gå på känslorna hela tiden och läsa av cykelns rörelser och sånt där. Så man vet att där kommer få effekten, så man inte dyker eller går uppåt. Så man kan göra trickerna.
Men det är sånt som man kommer ihåg ju. Alltså, jag tittade på precis innan du kom här nu och jag märkte så, det här minns jag ju när det sändes liksom. Det är en jävla kraftfull bild när de kör runt i den här tunnan liksom. Ja. Berätta om din anställningsintervju på SVT.
Ja, det är en lång historia. Det kan ta hela det här programmet. Jag ska göra en kort. Jag befann mig i Grekland på någon, med kompisar så här på en resa. Så hur en annan kompis som inte var där fick tag i mig i Grekland, det förtäljer inte historien. Jag har ingen aning hur det gick till, men han fick tag i mig där och berättade att han hade sökt ett jobb på TV-sporten. Ska inte du också göra det, Bernte, så här liksom? Eller Berra som jag kallas på den tiden. Och i det gänget. Då tänkte jag, men jag kan ju inte jobba på TV. Men så kom jag hem i alla fall och så slängde jag in en ansökan på kul. Jag jobbade på Aftonbladet då. Och sen blev jag rätt förvånad när det tog några veckor. Så plötsligt så hörde Kjell Andersson av sig som var redaktionschef då. Och frågade om jag ville komma på anställningsintervju. Och så gick jag dit då den dagen det skulle vara möts av Kjell Andersson, Plex Pettersson som var legendarnas legendar i TV-sporten. Och Sven-Olof Malmros som var sportchef. Och så blev jag inslussad i ett rum liknande det här, något större. Och blev, så sätter anställningsintervjun igång då. Och så kom de här frågorna som man hade väntat lite på. Och vad ska du göra, Bernt, som förnyar eller förbättrar redaktionen och bla bla bla. Och då hände någonting alltså. Men jag blev i alla fall, jag förvandlades, för jag är inte den personen alls som vill synas eller ta plats eller något sånt där. Och framförallt inte programledare, som jag har någon sån här skräck för studios och synas. Men jag låtsades, jag fick, fan flög i mig alltså, så jag satte igång en show och körde, ja men jag gillar det och jag vill liksom. Jag började säkert, jag sa någonting om att jag kommenterar vore kul. Programledare kan jag tänka mig, det vore spännande. Och jag gillar liksom att vara utåtriktad. Och det där eskalerade, så jag bara spela mer och mer teater liksom. Jag fattar inte, jag har aldrig varit någon skådis. Men de gick på det alltså. Mm. Jag lyckades lura dem, så jag lurade mig, bluffade mig till. Så tog det bara någon vecka, så ringde de och sa, ja men vi vill gärna att du börjar jobba här. Och jag tänkte, det är inte möjligt. Alltså det, jag fick jobbet alltså. Det var ju liksom 400 någonting som sökte jobbet. Och alla var beredda att offra lillfingret för att få det. Uh-huh. Det fanns ju bara TV-sporten på den tiden vad gäller TV, media.
Hur kände du när du hade ljugit där och sagt att du...
Ja, det var då
hur kände du någon skam som bara skyllde över det då?
Nej, inte direkt så, men... Man får ta till de medel som går för att lyckas få igenom det man vill. Men det löjliga var, jag ville ju inte ha jobbet. Men tänkte, nu får jag väl testa i alla fall. Och det var ju liksom, bland polarna var det lite så här, de tyckte det var skithäftigt så här. Fan, har du fått jobb på TV-sporten? Wow! Då måste jag fullfölja det, tänkte jag. Så jag började jobba då. Var då den här jävla åren kom, alltså i början, när jag hade så... Jäkla tufft alltså.
Du har aldrig fått frågan då om du vill vara programledare för ett sportnytt?
Jo, eller? Christer Ulfbåge försökte lura in mig en gång. Jag var redaktör några år. Jag tror jag hamnade som redaktör för att jag insåg att jag var så jävla dålig på att göra reportage i början. Så blev jag redaktör, för jag hade lite journalistiskt näsa i alla fall. Och då kom jag ihåg, då satt jag som redaktör och Bågen som vi kallar honom, han var programledare. Så vi byter roll, sa han. Du kör sportnytt ikväll, programledare. Och jag tar redaktörskapet ikväll. Och det var så jävla nära, kommer jag ihåg den gången. Jag var liksom ung och lite dum. Alltså.
Så har han lite pondus med där?
Ja, man säger inte emot honom. Nej, han var rätt stor. Alltså. Uh-huh. Han bokstavligen stor. Och lite så här, man hade lite respekt för Bågen. Så han var på väg att lura in mig, men jag ångrar mig sista stund.
Jävla tur att du inte gick in.
Men jävlar, då hade jag inte suttit här.
Verkligen inte.
Det var länge sedan vi pratade om Jan Svanlund här i podden. Kan du inte bara säga några ord om honom? Hur var han?
Det är det finaste av alla kollegor man kan ha. Vän blev det. jag kom ny till TV-sporten, och jag, som jag har sagt då, det var tufft i början. Men Janne Svanlund, han var den här som morsa, när han kom in på redaktionen, han kom lite julbent så här och vaggade in och så garva lite, så kom han alltid, när man var ny liksom, så kom han och satte sig på bordet så här liksom och tjena grabben, hur är det så här? Och hur har du med brudarna då, så här? och började snacka så här. Och så jäkla duktig journalist också. Underbar man. Jag tänker på honom alltså varenda dag, eller på sig, men varenda, alltså jag saknar honom jättemycket. Och sen var det hemskt när det hände. Det var tufft. Mm. Det var jäkligt tufft. Jag var ju där när han opererades i Göteborg. Jag skulle överraska honom. Vi gick upp på sjukhuset för att liksom, jag har gått igenom samma operation själv och tänkte jag ska upp och morsa. Jag överraskar dem. Jag pratade med dem på söndagkvällen. Vi snackade brudar och så här vanligt. Och sen sport och garva. Och så tänkte jag, jag ska ändå ner till Göteborg på jobb. Så jag säger inte det till honom. Så jag gick upp. Då hade han ju drabbats av en stroke under operationen. Och så jag satt och höll honom i handen då. Och jag ser att han ser mig, men han liksom kunde inte prata med mig. Och sen kommer de när vi sitter där och ska hämta honom för att föra honom till Stockholm. Han satt, låg i fel landsting liksom. Ja, det var en jättekonstig historia. Sen blev han flugen till, med ambulansflyg till Stockholm. Och sen fick han komplikationer och sen gick han bort någon vecka senare.
Kommer du ihåg vad det var när du fick det beskedet?
Jag förträngde det.
Ja.
Jag kommer fan inte ihåg. Jag kommer ihåg begravningen, det var otroligt jobbigt alltså. Otroligt jobbigt. Men han var ju så duktig journalist. Alltså han var ju, han träffade ju alla. Han gjorde reportage, han gjorde lilla sportspegelreportage. Fantastiska. Han liksom var programledare, han kunde liksom allt. Och var ändå rätt anonym på något sätt.
Ja.
Han var ingen som tog plats. Han var bara bra. Och jäkla bra vän liksom.
Mm. Jag var faktiskt på den begravningen. Det är den första begravningen jag har gått på i hela mitt liv. Jag blev utskickad för att bevaka den. Och press var inbjudna där. Jag kommer inte ihåg vilken kyrka. Det var en kyrka.
Det var det där kapell eller, som ligger på Kastellholmen eller Skeppsholmen. Det här Erikssons.
Ja, Erik Erikssons.
Ja.
Just det. Och jag kommer ihåg att jag satt långt bak i lokalen där. Det var tufft alltså.
Ja.
Verkligen tufft.
Ja.
Han var inte så gammal heller.
Nej, 69 tror jag han var.
Jag såg faktiskt honom. Han var ute och sprang så här. Jag var med min tjej på väg ut på Djurgården. Så ställde han sig bredvid. Så han på sig, alltså jag tror det här kan vara en efterkonstruktion. Jag tror han hade på sig en så här utsliten vit lilla sportsbyggen t-shirt, vet så här.
Det kan man mycket väl
ha. Så stod så här. Ja. Så hade han så här, var han så här genomsvettig, sprang där och så sitt vita hår så här.
Han var tränare in i det sista. Han var ju ruskigt duktig maratonlöpare. Han sprang på 2:40 någonting.
Mm.
Ja, det var tufft.
Nu ska du sluta, Bernt. Påstås det. Men kommer du någonsin kunna sluta berätta stories? Ska du bara lägga av?
Nej, jag kommer nog. Ja, men jag har funderat på det där. Det kommer ta rätt lång tid innan jag ens tänker på. Jag har inte haft riktigt energi på slutet. Det kräver mycket att göra ett reportage. Men sen har jag tänkt så här, varför ska jag, men då hade jag en granne där jag bodde förut. Hon jobbade på Stadsmissionen. Och det skulle vara rätt kul. Och då började det satte igång ett frö i mitt huvud. Där, vi behöver alltid frivilliga sånt, så kommer du snacka med de hemlösa nu som hänger där på dagarna på fikar. Och så tänkte jag, fan, det kunde vara kul att göra det ett tag. Bara gå dit och sitta och fika. Jag älskar kaffe och bulle. Och så kan man bara berätta lite stories där. Fast det kanske ingen som kommer tro mig när jag börjar berätta de här historierna. För jag är ganska okända, de kanske tror att det är någon jävla knäppis som sitter och berättar historia. Men jag träffade...
Den mytomanen på onsdag igen. Ja, visst.
Vi ska snacka om Larionovs penis igen. Ja. Den har jag hört ju.
Ja. Där han var uppe och flög jag och skrik. Ja, tjena, tjena. Ja, inte den igen nu liksom.
Jag tycker det verkar ett fint sätt att runda av på att sitta och gaffla lite med...
Ja, men få berätta historier där, ja, alltså. Precis. Vilken grej, det är som sitter här ungefär. Ja. Ja, men sen, det är mycket mer för Åsa Edlund, vår chef på SVT Sporten. Hon har sagt att om du känner att det är tråkigt att vara pensionär och bara sitta hemma, eller vad du nu gör, så är det bara slå en signal. Om du har en historia du vill berätta, så det är väl inte helt otroligt att lusten kommer tillbaka. Det skulle förvåna mig om den inte gjorde det.
Du får tacka så mycket för att du kom hit, Bernt. Otroligt trevligt var det att ha dig i studion.
Ja, det var kul. Det var roligare än vad jag trodde det skulle vara.
Ja, men grymt. Tack snälla.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.